Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Herre Jesus, låt oss få se din härlighet. Amen. Temat på den här högtidsdagen, Kristi förklaringsdag, är Kristi härlighet. Och texten har vi nyss hört från Matteus evangeliets 17 kapitel. Skulle ni känna igen Mose och Elia, om ni skulle få se den framför er? Man kanske noterar att det är personer från en urgammal tid. Men hur vet vi hur de såg ut så att vi skulle känna igen dem? Vi har inga beskrivningar av dem i Bibeln. Hur precis de såg ut med särskilda kännetecken. Lärjungarna visste. Petrus, Jakob och Johannes. De visste att det var Mose och Elia. För det sa Petrus när han föreslog att han skulle bygga 3 hyddor. Kanske Jesus hade presenterat dem. Eller den heliga ande hade upplyst dem om vem det var. Det vet vi inte. Den här berättelsen är en färgstark och viktig berättelse. Den omnämns på samma sätt ungefär hos Markus och Lukas. I Lukas evangeliet skriver Lukas att Petrus och de som var med honom sov tungt. Och det är förstås lite underligt i och för sig. En sån händelse borde man inte sova bort. Men när de vaknade, då heter det, då kände de igen. Då såg de Jesus tillsammans med Mose och Elia. Och då föreslog Petrus att de skulle bygga 3 hyddor. En åt Jesus, en åt Mose och en åt Elia. Han var inte vaken ännu riktigt. Så han talade i nattmössan, kan man säga. Vi ska gå in på detaljer i den här berättelsen lite senare. Men innan det ska vi placera in det här budskapet, huvudbudskapet, i ett frälsningshistoriskt perspektiv. Ett större perspektiv. Och slutligen ska vi då också tänka på vårt eget förklaringsberg. Löftet, skuggan och verkligheten har jag kallat det här avsnittet som vi ska börja med. Det stora perspektivet. För de här 3 lärjungarna måste det här ha varit en alldeles speciell upplevelse. Visserligen så höll de tyst om det ända tills Jesus hade uppstått. För han sa själv det att de ska inte berätta det här för någon. Kanske det skulle ha varit för stor risk för avund från de andra. De skulle också ha velat vara med på det där och se det där. Men Petrus skrev om det i det som vi hörde i episteltexten. I sitt andra brev. Och då berättade han precis hur det var. Vi var ögonvittnen. Vi hörde rösten. Vi såg de 3 männen. Visste vilka de var. Petrus skriver. Den rösten hörde vi. Och den rösten sa så här. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Ungefär samma ord hördes en annan gång. Uttalas över Jesus. Något år tidigare. När Jesus hade döpts av Johannes i Jordanfloden, då öppnade sig himlen. Anden sänkte sig ner som en duva. Och så kom det en röst som sa ungefär samma ord. Så det är mycket viktiga ord. Det här är en påminnelse om ett löfte som Gud gav David genom profeten Natan. Det är ett centralt löfte som alla judar kände till. Och räkna med att det här ska fullbordas när Messias kommer. Det löftet finns i 2 Samuels bokens 7 kapitel. Och jag ska läsa några verser där. Det är Natan, profeten Natan som säger. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika från honom, så som jag led den vika från Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Nu verkar det ju som om det här skulle avse Salomo, som ännu inte var född, och som faktiskt byggde ett ståtligt tempel i Jerusalem. Men det är någonting som inte stämmer. För Salomos rike varade inte för evigt. Davids kungadöme var inte befäst för evigt i jordisk mening. För den tiden när Jesus kom så var det helt i förvirring. Man kunde inte säga där att den och den av Davids stam är kung i Israel. Nej. Men Natan säger inte att Davids son ska bygga templet åt Herren. Utan vi hörde, Herren ska själv bygga ett hus åt David. Och det ska ske genom en avkomling som ska utgå från hans liv. Det kungadömet ska bli befäst och vara i evighet. Salomo var mäktig, men han var inte en evig kung. Då Jesus kom, så då fanns det alltså en stark förväntan om att Messias ska upprätta kungadömet på nytt, så som profeten har förutsagt. När den här rösten ljöd så var det ett bestyrkande, ett vittnesbörd om att nu har han kommit. Judarna byggde sin förhoppning om det messianska riket på det här stället i Andra Samuelsboken och många andra ställen. Men de misstolkade profetiorna. För de tänkte att det skulle bli ett jordiskt rike som ska vara i evighet. De hade fastnat vid löftet om att Davids kungadöme skulle upprättas. De väntade att det skulle vara ett vanligt jordiskt rike. De förstod inte att det skulle upprättas som ett annorlunda rike, inte som ett jordiskt, så som Jesus sa inför Pilatus: mitt rike är inte av denna världen. Det där hade man missat. Så här är det ännu idag. Många menar att Messias ska komma åter för att upprätta ett jordiskt rike. Men det rike som Jesus upprättade består inte av jordisk makt. Han måste lida och dö. Det var det han samtalade med Mose och Elia om. I Lukas version av berättelsen står det att de samtalade om Jesu bortgång. Alltså om hans uppdrag i Jerusalem. Att lida, dö och uppstå. Genom sina ord vid Jordan och orden här på förklaringsberget intygar Gud fader att Jesus är den älskade sonen som han hade lovat sända sitt folk. Han var av Davids ett. Det var en sak som stämde precis. Och det är han som ska regera i evighet. Nu säger rösten: lyssna till honom. Han är det, här är den som jag lovade. Honom ska ni lyssna till. Så sa ju Mose också om den profet som han omtalade i femte Mosebok, Adarton, att ska komma en som är lik Moses. Så sa Mose: honom ska ni lyssna till. Det är ju tragiskt att det här budet, det gick judarna förbi, de flesta. De lyssnade inte till honom. De dödade honom. Idag firar vi Kristi förklaringsdag. Det kanske är ett ord som inte är så lätt att förstå. För ordet förklara motsvarar inte längre det som det här ordet hade förr. För det betyder alltså inte att reda ut och beskriva och göra någonting på det sättet klart. Utan förklaring kommer från ordet klar och klarhet. Och det hör ihop med förhärligande. Men det hör också ihop med det att nu skulle det öppnas, visas i klartext vad som förr har varit dunkelt. Jesu verkliga identitet öppnades för de här människorna där uppe på förklaringsberget. De såg vem han egentligen var. Han var Guds son. När vi ser Jesus ser vi Gud själv. Utom genom honom kan ingen se Gud och leva. Hans helighet står i så stor kontrast till vår mänskliga tillvaro att vi inte tål se det ljus som han utstrålar. Men vi kan se Jesus. Jesus hade också visat sig i Gamla testamentet som Guds sändebud, Guds ängel då och då. Den oskapade ängeln. Och då kunde människor se honom. Johannes skriver i första kapitlet: ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Orden förklaring och klarhet betyder också att vi har verkligheten framför oss, inte bara ett sken eller en skuggbild. I Gamla testamentet såg man skuggbilder av Jesus. Mose instiftade en lång rad med lagar som visade fram emot Jesus. Det är sådana lagar bland annat som vi kallar ceremoniallagar. Lagar om ren och oren mat, om högtider, sabbat, om offer. De här var instiftade för en tid. De fungerade som skolmästare som skulle lära Israels barn vad deras messias skulle göra i verkligheten sen den förberedande tiden var över. Så här skriver Paulus nämligen i Kolosserbrevet, andra kapitlet: låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller när det gäller högtid, eller nymånad, eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Tänk vilken härlig upplevelse Mose hade när han fick stå tillsammans med Jesus och höra vad han berättade om verkligheten. Det som Mose bara hade sett skuggor av, som han fick förebilda genom att ge lagar på Guds uppdrag. Nu fick han se och höra Jesus själv berätta hur det här skulle uppfyllas. Och Elias stod som representant för alla profeterna och fick ta del av undervisningen om vad Jesu död och uppståndelse verkligen betyder. Han hörde det från Jesu egen mun. De hade säkert många frågor att ställa honom. Vi vet inte hur länge Petrus, Jakob och Johannes sov. Så vi har ingen uppfattning om tidsrymden, hur lång tid som förflöt när de var tillsammans, när Jesus, Elia och Mose var tillsammans. Men vi har fått veta vad det handlade om. Vi ska nu gå in i händelsen och se på när den här kommer i sitt sammanhang. I kapitel 16 och 17 i Matteusevangeliet får vi en höjdpunkt av Jesu verksamhet. Han börjar här berätta om sitt förestående lidande. Jesus har vandrat med lärjungarna långt upp i norr, till trakten av Caesarea Filippi, som ligger vid foten av Hermonberget, det högsta berget i Antilibanon, bergskedjan. Och det är alldeles nära det som i dagens Israel också är väldigt aktuellt, Golanhöjderna. Det som Israel ockuperade under sexdagarskriget 1967. Hermonberget är alltså ett högt snöklätt berg, och det är högst sannolikt att det var dit som Jesus tog sina lärjungar. Att det är det som kallas förklaringsberget. Man brukar också, åtminstone förr har man ofta sagt att det var Tabor. Ett sånt där spetsigt berg i skoklätt berg i Galileen. Men man kan nog av sammanhanget här, när Jesus var med lärjungarna vid Caesarea Filippi, dra slutsatsen att det var där uppe på berget Hermon som det här skedde. Fast det är inte bevisat eller så särskilt viktigt. Jesus ställer sina lärjungar inför en fråga där vid Caesarea Filippi. Vem säger människan att människosonen är? Och de har olika förslag. Och så frågar han dem: vem menar ni att jag är? Petrus svarar: du är Messias, den levande Gudens son. Det här är verkligen en av höjdpunkterna i Jesu verksamhet tillsammans med sina lärjungar. Svaret har stor betydelse då vi ska förstå händelsen i dagens text. Jesus prisar efter det här Petrus salig och säger han har fått den här kunskapen av hans far i himlen. Sen ger han honom ett stort uppdrag, förvaltningen av himmelrikets nycklar. Det är samma löfte som Jesus senare upprepar för alla lärjungarna. Och han säger det också att det här hans kyrka fått, för hans församling fått auktoritet att förvalta i hans namn och med hans auktoritet. Och nu börjar då Jesus förklara för sina lärjungar att han ska gå till Jerusalem för att lida och dö, men att han också ska uppstå. Det här hade lärjungarna svårt att fatta. Vi minns säkert hur Petrus reagerade. Det här ska inte hända dig. Ta dig tillvara. Han ville skydda Jesus. Och Jesus är så allvarlig när han tillrättavisar Petrus att han säger: gå bort Satan, vik undan från mig, för du står mig i vägen. Dina ord är inte, dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Det här var så väldigt viktigt. Satan försökte hindra honom i hans viktigaste uppdrag via Petrus. Sen talar han om hur lärjungarna ska följa honom i lidande och berövelser. Men han säger också att Gud ska löna dem. Han ska löna var och en för hans gärningar. Och sen följer den sista versen i kapitel 16. Som är en intressant upptakt just till vår text. För där säger Jesus: jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se människosonen komma i sitt rike. En del säger Jesus tog fel. Han tog grundligt fel. För inte upprätta han och rike under lärjungarnas livstid. Men Jesus misstod sig inte. Det är de som menar att han nu skulle ha tagit i bruk sin jordiska makt som Davids ättling som tänker så där. Det är många som har påstått sig vara Messias och som har blivit avrättade. För judarna säger att en död Messias är en falsk Messias. Och det var därför som man tog avstånd från Jesus när han led och dog. Han kan inte vara Messias, för att Messias ska inte dö. Hans rike ska vara i evighet. Men det är ju också sant att Messias inte kan dö, för han uppstod just ur sin grav. Men här visar Jesus sin kungliga makt, sin härlighet på ett annat sätt. Han visar en glimt av sitt härlighetsrike. Hans ansikte lyste som solen, hans kläder blev vita som ljuset. Markus berättar att kläderna blev så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Härligt. Ett ljust, lysande tyg. Det är inte underligt att lärjungarna trodde att de var i en annan värld när de vaknade. Petrus klär förvirringen i ord när han föreslår att de ska bygga tre hyddor. Visst vill du vara kvar här i den här härliga upplevelsen. De ville inte återvända till de jordiska mödorna. Men fast Petrus ville bygga hyddor så var det inte meningen att Jesus nu skulle fortsätta att leva med dem i förklaringstillståndet. Mose och Elia försvann, bara Jesus var kvar. Han hade sin viktiga uppgift framför sig. Han skulle gå till Jerusalem för att lida och dö för våra synder och sen uppstå igen. Nu måste de ner från berget, ner till vardagen. Ner till uppgifterna som väntade. Och nu finns det en intressant detalj, just det här som jag redan nämnde. Jesus sa: berätta inte om det här åt någon förrän jag har uppstått från de döda. Sen kommer man till människorna. Hans övriga lärjungar var förtvivlade. Det fanns en sjuk, mycket sjuk pojke som de hade försökt bota och inte lyckats. Åh, det bedrövade. Var finns den kraft som du har utlovat åt oss? In i den vardagen kommer man på nytt. Dessa människor, de lyckades inte. Och Jesus tillrättavisade dem för deras dåliga tro. Men de var inte mogna här ännu, trots allt de fick uppleva. Nu behövde Jesus fortsätta att undervisa dem. Han skulle visa dem sin makt. Och hans makt bestod bland annat i att han kunde bota den här månadssjuke pojken som lärjungarna inte kunde bota. Och sen fick han undervisa dem om och om igen om hans rike och hans makt. Så ska vi fråga oss, vad är vårt förklaringsberg? Har vi varit där? Kan vi se Jesus förhärligad? Jo, det kan vi. Inte med våra fysiska ögon, så som Petrus, Jakob och Johannes såg honom. Men vi har lärjungarnas vittnesbörd. Och inte bara den här berättelsen, utan hela Bibelns vittnesbörd om Jesu lidande, död och uppståndelse. Där ser vi hans härlighet. Vi har skuggan i Gamla testamentet som hjälper oss att se vilka uppgifter Jesus skulle utföra. Och vi har verkligheten i det som han fullbordade och som apostlarna vittnar om. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han kom för att sona våra synder, öppna vägen till himlen för oss var och en. Det berättar Bibeln om för oss. Lyssna till den rösten. Att lyssna till skriften är att lyssna till Jesus. Och där i skriften visar han sin härlighet för oss. Visserligen under sin förnedring när han gick omkring på jorden. Men också så att vi ska kunna få se en glimt av den himmelska härligheten. På samma sätt som händelsen på förklaringsberget kommer in mitt i berättelsen om många problem och svårigheter som mötte Jesus och hans lärjungar, så lever vi också i en verklighet där vi har många problem och svårigheter. Jesus säger tydligt att hans lärjungar inte ska förvänta sig ett liv i lyx och överflöd för att de är vänner till kungen. Jakob och Johannes blev tillrättavisade när de önskade speciella platser i Jesu rike. Men Jesus säger, de ska få det de behöver. Och vi ska få det vi behöver, framförallt frid och trygghet. Det kan hända att vi ibland kan uppleva en känsla som motsvarar någonting av det att vara på förklaringsberget. Det kan komma glimtar när Guds ord har varit speciellt rikt och gett oss en bild av Jesus. Låt oss få se honom som korsfäst för vår skull när vi har fått gå till nattvarden. Det kan vara stunder när vi verkligen känner att Jesus är nära. Då skulle vi gärna vilja hålla den här känslan kvar. Efter sådana dagar, eller vi till exempel ett läger eller några dagar när vi har fått ett rikligt Guds ord, så ta det emot att åka hem igen. För då får vi inte fortsätta att uppleva det här. Ibland brukar vi säga om sådana tillfällen att vi har fått vara på förklaringsberget. Men vi ska också ner från berget. Så som lärjungarna genast mötte problem när de kom ner från berget, så lever vi också i en sådan verklighet där vi kommer ner till problem och lidande. På samma sätt som då kommer också Guds ord till oss med hopp och tröst. Lärjungarna hade ännu Jesus med sig några år, rent fysiskt. Men de hade honom med sig genom den heliga ande i fortsättningen som gav dem nya krafter, ett vittnesbörd som var så starkt att det besegrade tusentals människor och deras motstånd på kort tid. Och lärjungarna hade också samma löfte som vi. Jesus sa, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det löftet har vi också. Han är med. Han är med oss nu. Han är med oss varje dag. Också när vi lever i, nere i dalen. Glömmer vi skriftens ord så kan vi misströsta och tvivla. Men då är det viktigt att vi lyfter vår blick mot det höga berget. Se på Jesus. Där i Guds ord, i skriften, han finns. Lyssna till honom. Han är kvar. Och har lovat oss att vara med oss alla dagar till tidens slut. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.